6 juli 1994 skall våldet återbörja i Sydafrika.
Så har det kommit rapporter om skottlossning och dödsoffer i Johannesburg.
Ja, minst 11 människor dödades ikväll när beväpnade män öppnade eld mot 3 minibussar utanför Johannesburg. Enligt sjukhuskällor skadades ett 30-tal personer. Skottdramat inträffade utanför förstaden Katleong. Vid tidigare liknande våldsdåd har rivaliserande taxiföretag utpekats som skyldiga.
Rwanda, 6 juli 1994. Frankrike ligger bakom mycket av våldet i Rwanda som instruktörer och utbildare.
Frankrikes ansvar för folkmorden i Rwanda måste utredas. Kravet framfördes idag av Amnesty International i samband med presentationen av den årliga rapporten om kränkningar av mänskliga rättigheter. Dessutom hävdar organisationen att inbördeskriget i Rwanda hade kunnat förhindras.
Allt tydde på att de massakrer som återkommit i 20-årscykler i Burundi i Rwanda åter skulle hända nu.
It was certainly possible to prevent what has happened in Rwanda because the United Nations' own reporting mechanisms, Amnesty's own reporting mechanisms in Burundi, for example, and the history of both of these countries, Rwanda and Burundi, tell us that if we are sensible, we will put into place strong preventative measures. If you do nothing, if you simply have a report, note that there is an increasing dangerous situation and don't do anything, then you can only expect for massacres to happen.
Korta nyheter morgonen den 7 juli 1994.
Ja, Sveriges och USAs militära forskningsanstalter samarbetar alltså för att ta fram ett kontrollsystem som kan avslöja om ett land håller på att tillverka kärnvapen, erfar Ekot. Den svenska tanken är att övertyga FN om att placera ut stora mätstationer i ett världsomspännande övervakningsnät. Mätutrustningen skulle kunna känna av också mycket små kärnvapenprov. FNs säkerhetsråd har åter uppmanat nord- och sydsidan i inbördeskrigets Jemen att ingå vapenvila. Detta för att göra det möjligt att leverera mat, vatten och mediciner till de 400 000 invånarna i staden Aden i södra Jemen. Igår pågick hårda strider bland annat kring Adens flygplats och enligt den svenska ambassadören i Jemen kommer Aden att falla inom kort. PLO-ledaren Yasser Arafat och Israels utrikesminister Shimon Peres sa vid en presskonferens i natt att de gjort framsteg i de pågående samtalen om det palestinska självstyret som hålls i Paris. Diskussionerna rör palestinskt självstyre på hela Västbanken och närmare detaljer om samtalen är utlovade till senare idag. Delar av den svenska räddningstjänsten ska kunna tas över av privata företag, detta för att spara pengar, föreslår landshövdingen i Halland, Björn Molin. Men många räddningschefer är tveksamma till förslaget och menar att de inte kommer att kunna konkurrera med de privata. Jämställdhetsombudsmannen, JämO, tänker göra en värdering av de stockholmska parkeringsvakternas jobb för att ta reda på om de är utsatta för lönediskriminering från arbetsgivarens sida, något som i så fall strider mot en ny lag. 90% av de parkeringsvakter som arbetar i Stockholm är kvinnor och de anser att de har lägre lön än jämförbara grupper som park- och renhållningsarbetare, av vilka de flesta är män. Länsstyrelsen på Gotland får kritik av Riksrevisionsverket, rapporterar Radio Gotland. Anledningen är att man har betalat ut pengar för landskapsvårdande insatser utan att ha täckning för det. Enligt länsstyrelsens egna beräkningar väntas underskottet bli 5 miljoner kronor. Länsstyrelsen på Gotland har begärt extra pengar från regeringen men fått avslag. De stora skogsbränder som rasar i östra och södra Spanien har nu krävt minst 18 dödsoffer. Igår störtade ett brandbekämpningsplan nära Alicante och 5 människor omkom. Sammanlagt 1000 kvadratkilometer skog och undervegetation brinner i ett område från Barcelona till Malaga, och tusentals människor har tvingats lämna hus som hotas av bränderna. Den brasilianske vänsterbacken Leonardo har avstängts i 4 matcher efter sin tackling mot den amerikanske mittfältaren Tab Ramos i VM-fotbollen i måndags. Ramos fick föras till sjukhus med en skallfraktur sedan Leonardo armbågstacklat honom. Domen från FIFAs disciplinkommitté är den hårdaste som utdelats i VM-sammanhang och gör att Leonardo har spelat klart i årets VM. Så vädret, men jag Götaland och östra Svealand har övervägande soligt. I nordligaste Götaland och inre Svealand blir det möjligen någon lokal eftermiddagsgur och 22-26 grader svalare vid kusten. Västra Svealand har soligt nu på morgonen, men i eftermiddag blir det värme och skväder på en del håll, 23-30 grader. Södra Norrland har klart till halvklart och 18-25 grader, medan norra Norrland får tidvis ökad molnighet och 13-20 grader. Klockan 6 hade Stockholm 15 grader, Göteborg hade 14, Malmö 15, Jönköpings flygplats 12, Karlstad 16, Sundsvall-Härnösands flygplats 12, Östersund 13, Luleå 14 och Kiruna flygplats 8 grader.
Juli 1994. Jemen.
Idag kommer försonande uttalanden från ledarna i Nordjemen. Igår intog ju nordtrupperna huvudstaden Aden i södra Jemen. Och det betyder att 2 månaders strider där tog slut. Men ledarna i södra Jemen har flytt. Nu är de i exil i grannländerna och de hävdar att de kommer att fortsätta striderna. Men frågan är om de har folket med sig.
När de nordjemenitiska trupperna igår rullade in i Aden mottogs de inte som en erövringsarmé utan som befriare. Utländska korrespondenter rapporterade om att folk strömmade ut på gatorna och gjorde V-tecken och ropade välkomna till nordsidans soldater. Aidens befolkning har de senaste veckorna utsatts för hårda påfrestningar under den intensiva artilleribeskjutning som staden utsatts för. Men att det lidandet nu är över är nog inte enda förklaringen till hurraropen. När Sydjemen och Nordjemen enades för 4 år sedan så var det en process som hade starkt folkligt stöd. Flertalet jemeniter i både norr och söder betraktade sig som ett folk och att uppdelningen var en rest från den gamla kolonialtiden. Det var ursprungligen det osmanska imperiet och det brittiska imperiet som gjorde upp om den här gränslinjen. Och just skapandet av ett framtida enat Jemen, det är vad nordsidans ledare president Saleh vill diskutera med sydjemeniterna. Han säger att alla de som slagits i de sydjemenitiska styrkorna ska beviljas amnesti och att de demokratiska rättigheterna ska respekteras. Men frågan är med vem han ska diskutera när nu ledarna för det största partiet i söder, Jemens socialistparti, har lämnat landet och vill fortsätta den militära kampen. Nord- och Sydjemens moderna historia har ju också gjort att landsdelarna utvecklats åt lite olika håll. I det före detta socialistiska Sydjemen, där spelar religionen inte alls samma roll som i norr, där man hittar ett mer traditionellt islamiskt samhälle. President Saleh säger att han nu också vill förbättra relationerna till grannländerna, Saudiarabien och Oman, som båda stött sydsidan i inbördeskriget. Men Saudiarabien fortsätter att anklaga ledarna i norra Jemen för att de inte brydde sig om vädjanden från omvärlden att avbryta striderna utan istället fortsatte blodbadet, som det sägs i ett uttalande från den saudiska regeringen. Och Saudiarabiens ställningstagande i konflikten tror många grundar sig på att landet helst ser ett uppdelat Jemen istället för ett enat Jemen, stärkt av oljeinkomster med en befolkning som överstiger den saudiska och med en begynnande demokratisk utveckling. Sådana idéer som kan sprida sig över gränsen och framöver kanske underminera det enväldiga kungadömet i Saudiarabien. En historia som ofta berättas i Jemen, sann eller osann, är att kung Saud på sin dödsbädd sa till sina söner, en av dem den nuvarande kung Fahd, att Saudiarabiens lycka förutsätter Jemens olycka. Johan Prane, Kairo.
Jemens regering har nu formellt deklarerat att det 2 månader långa inbördeskriget är över. Sydsidans ledare har flytt och den segrande regeringen från nord har erbjudit full amnesti för de som deltagit i kriget.
Stridsvagnar från Nordjemen behärskar nu huvudstaden Aden i det som förr var Sydjemen. En nordjemenit gör segertecknet medan en invånare i Aden släpar sitt vatten. Stadens befolkning har varit utan rinnande vatten i en vecka nu sedan Nordjemen förstörde Aidens pumpstationer. Invånarantalet i staden har fördubblats till 500 000 sedan flyktingarna började välla in. Utan vatten blev läget snabbt olidligt i den 40-gradiga hettan, men det var ändå Nords militära överlägsenhet som fällde avgörandet och som till sist fick de sydjemenitiska ledarna att fly. Enligt diplomatiska källor ska en del av dem ha fått asyl i Oman. I dryga 2 månader har kriget hållit på efter 1 år av spänningar mellan nord och syd. Och då var det ändå bara några år sedan, 1990, som dåvarande Nord- och Sydjemen överraskande bestämde att förena de bägge länderna. Sydjemen hade ingått i den gamla sovjetiska maktsfären, man kallade sig marxister, medan nordsidan varit trognare islam och av taktiska skäl stod närmare USA. Men så lätt var det tydligen inte att överbrygga omkring 300 år av misstänksamhet så länge som Jemen faktiskt varit delat. Ledarna i syd förklarade därför Sydjemen åter självständigt och så började kriget. Nu tycks det över. En allmän amnesti har utgått. Den segrande regeringen har inbjudit FN-observatörer och erbjuder sig att kompensera alla förluster som orsakats av kriget. Nu ska demokratin och de mänskliga rättigheterna respekteras, säger ledarna. Och oavsett hur det blir med den saken är säkert de beskjutna människorna i Aden glada att helvetet är över.
Göteborg, 8 juli 1994.
Den anrika och välkända restaurang Trädgården i Göteborg totalförstördes vid en brand tidigt i morse. Det var inte första gången trädgården brann och mycket tyder på att elden den här gången var anlagd.
Strax efter 6:30 i morse gick larmet från restaurang Trädgården i Göteborg. 4 minuter senare var brandmän på plats. Trots den snabba insatsen och flera försök var de chanslösa. Förutsättningarna var inte heller de bästa. En 30 år gammal träbyggnad utan branddörrar och med en luftspalt mellan under- och yttertaket som samlade gaser och spred branden. Vad som orsakade den vet man ännu inte, men det snabba brandförloppet kan tyda på att branden har varit anlagd.
Antingen har branden pågått en längre tid och larmet inte fungerat, eller så kan man ha använt någon form av brandfarlig vätska, så man får en väldigt snabb brandspridning.
Brandmännen hittade dessutom ett krossat fönster, en kofot och ett bräckjärn när de kom i morse. Restaurangträdgården har brunnit förr. 1965 ödelades den ursprungliga anläggningen, en tvåvåningsbyggnad från slutet av 1800-talet. Och genom tiderna har restaurangträdgården och parken intill legat många göteborgare varmt om hjärtat.
Jag känner det oerhört tragiskt. Jag är efter 15 år här, man är ganska ledsen nu.
En 9 juli 1994.
Här är lunchekot lördag. Landsorg i Nordkorea. President Kim Il-sung är död. Dödsbudet kommer just när det historiska mötet med Sydkorea stod för dörren. Nordkoreas president Kim Il-sung har alltså avlidit i en hjärtattack. Han dog tidigt igår morse, men det tog mer än ett dygn innan händelsen blev offentlig. Kim Il-sung är den enda ledare Nordkorea har haft sedan landet grundades 1948.
2 veckor före ett planerat historiskt möte är en av huvudpersonerna död. Nordkoreas ledare Kim Il-sung skulle den 25 juli ha mött Sydkoreas president Kim Jong-sam. Det var resultatet av den tidigare amerikanske presidenten Jimmy Carters resa till de båda koreanska huvudstäderna i mitten av juni. Då fick omvärlden se bilder av hur Kim Il-sung och Carter omfamnade varandra. Den 82-årige Kim Il-sung visades på bild i västvärldens medier i en omfattning som sällan tidigare. Kim Il-sung tog makten i Nordkorea 1948 efter det att Korea delades. Nordkorea etablerades som en sluten stat där medborgarna hade små möjligheter att lämna landet. Alla har förutsatts dyrka Kim Il-sung. Ekonomiskt gick det bra för Nordkorea under 50-talet och 60-talet, bättre än för rivalen i syd. Men efterhand har Sydkorea passerat Nordkorea. I knappast något annat land i världen har en personkult byggts upp i samma omfattning som kring Kim Il-sung. Allt han har rört vid har bokstavligen talat ansett som heliga ting. Kim Il-sung gick som ung in i det kinesiska kommunistpartiet. Han deltog i kampen mot japanerna. Han lierade sig med sovjetkommunister senare. Han var under en period också kapten i Röda armén. Det var också med sovjetisk hjälp han kunde ta makten i den norra delen av Korea när USA ockuperade Sydkorea efter andra världskrigets slut. Idag, kort efter meddelandet om Kim Il-sungs död, inledde den statliga nordkoreanska radion uppläsningar ur Kim Il-sungs memoarer. 9 dagars landsorg har utlysts. Begravningen ska ske nästa söndag den 17 juli. Nordkoreas politiska och diplomatiska isolering tog sig ibland smått komiska uttryck. Nordkoreanska diplomater uppvaktade vid slutet av 60-talet och början av 70-talet journalister runt om i världen för att försöka väcka intresse för sitt land. Jag minns själv hur jag begåvades med en packe av Kim Il-sungs memoarer. Det berättas också från den här tiden om hur nordkoreanska diplomater hade blivit mycket förtrogna med annonschefen på en tidning. Han hade tagit in allt som de hade gett honom, visserligen som annonser mot betalning. Under det senaste året har Nordkorea hamnat i blickpunkten på grund av Kim Il-sungs envisa vägran att låta den internationella atomenergikommissionen IAEA inspektera alla kärnkraftsanläggningar i landet. Det ledde till amerikanska hot om sanktioner. Carters besök i de båda koreanska staterna och mildare toner från Nordkorea de allra senaste dagarna verkade ändå bana väg för en lösning. Så sent som igår inledde samtal mellan USA och Nordkorea i Genève, bland annat om kärnenergiinspektionen. Det slutliga målet var också att i en inte alltför avlägsen framtid kunna upprätta diplomatiska relationer mellan USA och Nordkorea. De samtalen har nu avbrutits.
Lars Gunnar Erlandsson. Det var med hjälp av Sovjetunionen som Kim Il-sung kom till makten och kunde inrätta sin kommunistiska regim i Nordkorea. Här är Moskva.
Det var i Sovjetunionen Kim Il-sung fick sin politiska och militära skolning. Det var Josef Stalin som gjorde det möjligt för honom att ta makten. Under Koreakriget hade han Moskvas stöd. Och det var tack vare det omfattande ekonomiska, tekniska och militära biståndet från Sovjetunionen Kim Il-sung lyckades förskansa sig i sin stenhårda diktatur som blev ännu mer stalinistisk än den sovjetiska och till slut också överlevde Sovjetunionens sönderfall. Redan innan dess hade relationerna mellan Moskva och Pyongyang svalnat avsevärt. I synnerhet sedan Sovjetunionen 1990 upprättade diplomatiska förbindelser med Sydkorea och handeln mellan de båda länderna började utvecklas mycket snabbt. Visserligen existerade fortfarande, i alla fall på pappret, en vänskapspakt mellan Moskva och Pyongyang som inbegriper stöd i händelse av en militär konflikt. Men i grunden betraktas den nordkoreanska regimen med samma misstänksamhet och oro här som i väst. Nordkoreas potentiella innehav av kärnvapen skrämmer också den ryska ledningen. Under den senaste tidens spända läge har politiker här varnat för risken av ett krig på den koreanska halvön som skulle dra in grannlandet Ryssland. Det är därför man från Moskvas sida in i det sista vill undvika en direkt konfrontation med Nordkorea i form av internationella sanktioner. I sitt kondoleansbudskap efter Kim Il-sungs död uttrycker den ryske presidenten Boris Yeltsin en förhoppning att krisen kring Nordkoreas kärnvapenprogram ska kunna lösas förhandlingsvägen. Vi hoppas också, tillägger Yeltsin, att de första stegen ska tas mot en fredlig, demokratisk återförening av de båda koreanska staterna. Göran Skånsberg, Moskva.
I Nordkoreas grannland Sydkorea flyter livet på i stort sett som vanligt trots beskedet om Kim Il-sungs död. Det berättar Sveriges ambassadör i Sydkorea, Hans Grönvall.
TVn sände under 2 timmar väldigt mycket om det här, men nu har de vanliga sportprogrammen kommit. Det är ju lördag eftermiddag och det är fotboll och underhållningsprogram. Så det är inte någon form av sorgstämning inte. Det är klart att det är förhöjd beredskap, men det blir det ju ofta när det blir något krisartat eller oväntat. Och sedan sitter regeringen i ett extra möte här och vi får se vad de kommer med för uttalande.
Hur tror du att det här kommer att påverka relationerna mellan Nord- och Sydkorea?
Det är omöjligt att veta. De har ju varit så osäkra under en mycket lång tid, ända sedan 1991-92. Och förhoppningsvis så kan man fortsätta på den inslagna vägen. De besked vi har fått här ute är att ingenting liksom har avlyst. Det har senare lagt, men man har inte liksom sagt att från Nordkoreas sida att man skulle upphöra med de här samtalen.
Det fanns väl ändå förhoppningar i Sydkorea om att det här toppmötet skulle leda till någonting positivt. Har de förhoppningarna grusats nu, tror du?
Det kan man väl säga, för att man hyser definitivt förhoppningar om att de två ledarna som ju sitter båda två väldigt säkert i sadeln, att de hade möjligheter om viljan fanns på båda sidor att göra någonting. Man vet ju inte vem som kommer att efterträda Kim Il-sung och man vet inte heller då om han kommer ha samma stöd och samma möjligheter att påverka nationen.
Den som allmänt tros efterträda honom, hans son, vad vet man om honom?
Ja, ryktesvägen så vet man väl, har man hört att han definitivt inte har samma ställning som sin pappa. Att han är betydligt mer kontroversiell. Man har hört en hel del negativa saker. Och här i Sydkorea så har man väl haft en viss förståelse för Kim Il-sung och varför han har varit den ledare han har varit för det nordkoreanska folket. Han har dock då lämnat ett stort tomrum efter sig som är svårt att fylla för vem det vara månde.
Sveriges ambassadör i Seoul i Sydkorea, Hans Grönvall. Det var Erika Jakob som intervjuade. Och så ska vi vidare till Neapel där ledarna för världens stora industrinationer är samlade för sitt årliga toppmöte. Men president Kim Il-sungs död överskuggar nu de andra stora ämnena vid G7-mötet.
President Bill Clinton beklagade den nordkoreanske presidentens död och hoppades att samtalen mellan Nordkorea och USA ändå skulle fortsätta. Tidigare i veckan inleddes ju överläggningar i Genève mellan de båda länderna i ett försök att lösa konflikten om Nordkoreas misstänkta kärnvapenprogram. Problemet stod redan på dagordningen för G7-mötet i Neapel, men Kim Il-sungs död ökar nu oron för den framtida utvecklingen på den koreanska halvön. Varje deltagarland måste nu först utarbeta sin egen reaktion på händelsen för att därefter samordna sin politik runt samtalsbordet. Men läget kompliceras av att Japan, Nordkoreas granne, inte är närvarande med sitt lands ledare vid bordet nu på förmiddagen. Japans nye premiärminister Tomichi Murayama blev hastigt magsjuk vid stats- och regeringschefernas middag i Neapel igår kväll. Den 70-årige Murayama togs in på sjukhus efter tecken på uttorkning och det är ovisst om den japanske premiärministern som gör sin något snäppliga debut på världsarenan kommer att kunna delta i samtalen senare idag. Kim Il-sungs död kom att överskugga de överläggningar om världsekonomin som stod överst på dagordningen för mötet. Samtal som väntas handla om sysselsättning, tillväxt och frihandel sedan Bill Clinton redan igår gjorde klart att dollarfallet och valutaoron inte är ett ämne för toppmötet. Också de sju ländernas finansministrar som är på plats i Neapel har avvisat tanken på att ingripa för att stötta dollarn och sagt att dollarns svaga ställning gentemot den japanska yenen är ett problem som måste lösas USA och Japan emellan. Den ekonomiska delen av G7-mötet avslutas senare idag när Rysslands president Boris Jeltsin anländer till Neapel för att delta i de utrikespolitiska samtalen. Men utrikespolitiken finns redan nu oväntat på bordet efter Kim Il-sungs död. Titti Nylander, Neapel.
Juli 1994, G7-mötet i Neapel.
Kväll i Neapel varnar G7-ländernas politiska ledare idag för ett stort krig på Balkan om inte de stridande parterna i Bosnien ställer sig bakom den nya fredsplanen. USA och Ryssland har också kommit överens om att alla ryska trupper ska ha lämnat Lettland före den 31 augusti, medan det kan ta längre tid i Estland.
Idag på G7-mötet i Neapel, då har meddelat att alla ryska trupper ska lämna Litauen före 31 augusti. Bortdragandet från Estland är något mer komplicerat och kommer att ta mera tid. Jeltsin kom i det här beskedet under en presskonferens med president Bill Clinton, som den nu nyblivne G7-medlemmen fullständigt dominerade. Att det nu handlar om en G8-grupp är helt klart. Den politiska slutkommunikén idag behandlar först och främst Bosnien, och nu ställer stormakterna ultimatum till de stridande parterna. De måste acceptera fredsplanen så som den gjordes upp i Genève, och detta måste ske före 19 juli. Det finns uppenbara risker att om fredsplanen inte accepteras, då kommer konflikten inte bara att ta fart igen utan också sprida sig framförallt söderut, heter det i rapporten. Brittiske regeringschefen John Major understryker sin presskonferens allvaret i G7-mötets ultimatum, och hans utrikesminister Douglas Hurd menade att det finns inget alternativ nu mellan en halvfred eller en hel fred. Alternativet är bara mellan fred och ett gradvis glidande mot en allt våldsammare upptrappning av konflikten. Fredsplanen innebär att Bosnien delas mellan muslimaner och kroater å ena sidan, som får 51% av området, medan bosnienserberna får återstående 49%. Ryske presidenten Boris Jeltsin hävdade å sin sida under debatten att om ultimatumet inte efterlevs kan det bli nödvändigt med ett nytt toppmöte. G7-länderna varnar vidare också Nordkorea, som uppmanat att återvända till IAEA, den internationella atomenergikommissionen. Det väntar man sig mycket av det toppmöte som ska bli av mellan Nord- och Sydkorea. Men det finns en stark oro för en allmän destabilisering efter Kim Il-sungs död.
Under mötet i Neapel kom dessutom USAs president Bill Clinton och hans ryska kollega Boris Jeltsin överens om att hålla ett toppmöte i USA den 27 och 28 september. Och apropå Nordkorea, allt tyder idag på att
Nordkorea åter, 10 juli 1994.
Det tyder idag på att det blir Kim Jong-il, son till den döde Kim Il-sung, som tar över makten där. Och det förefaller också som om samtalen med väst om kärnkraftprogrammet fortsätter. I huvudstaden Pyongyang utspelas just nu ett mäktigt och märkligt sorgeskådespel.
Framför den 20 meter höga bronsstatyn av den store ledaren Kim Il-sung i Nordkoreas huvudstad Pyongyang samlades i natt tiotusentals gråtande människor. Och under dagen har nya skaror strömmat in till torget. En 9 dagar lång landsorg har utlysts.
Videhan Novoi Sunyongnim ul iren gasum apun simjangdeuri yeogi Mansu-dae eondeogeseo.
Begravd laddningen av Kim Il-sung väntas ske den 17 juli. Osäkerheten i omvärlden om vad som ska hända nu efter diktatorns fall är stor, och Sydkorea har höjt beredskapen i hela landet och extra mycket här vid gränsen. Osäkerheten gäller vad sonen efterträdaren har för inställning till förhandlingarna om Nordkoreas kärnkraftsprogram och om han verkligen blir efterträdare eller om det kommer att utbryta en maktkamp inom landet. Hittills har mycket få uppgifter om sonen släppts ut, och även om medierna i Nordkorea nu hyllar Kim Jong-il som efterträdare så kan det finnas en risk för inre oro. I Genève, där kärnkraftsförhandlingarna mellan USA och Nordkorea igår avbröts, har idag Nordkorea bett USA att stanna kvar, vilket tolkas som att förhandlingarna kommer att återupptas. Och det har också kommit antydningar från Nordkorea om att de fortfarande vill ha ett toppmöte med den sydkoreanske presidenten.
Kort rapport från Rwanda, 11 juli 1994.
Rebellerna i Rwanda, Patriotiska fronten, säger att den inte tänker förhandla med den självutnämnda regeringen, men att Rwanda ändå kan få vapenvila inom några dagar. Enligt rebellernas diplomatiska representant i Europa kommer en vapenvila att utropas så fort Patriotiska fronten säkrat områden som erövrats från regeringsstyrkorna och en ny regering har bildats. Ytterligare 2 miljoner rwandier, mer än en fjärdedel av landets befolkning på 7,5 miljon saknas enligt Internationella Röda Korset.
Kort rapport från Jemen, 11 juli 1994.
De nordjemenitiska regeringsstyrkorna har nu tagit kontroll över hela södra Jemen, och resten av sydsidans styrkor har lämnat landet och tagit sin tillflykt till grannländerna. Samtidigt har regeringsstyrkorna börjat lämna hamnstaden Aden, som de tog kontroll över i torsdags. En amnesti har utfärdats för alla som slagits för sydsidan. Sedan amnestin utlystes har omkring 3000 sydjemenitiska krigsfångar frigetts.
Kort rapport från Irak, där all glädje förbjuds, 11 juli 1994.
Regeringen i Irak har förbjudit all försäljning av alkohol på nattklubbar, hotell, restauranger och turistanläggningar. Dessutom ska alla barer och diskotek i Irak stängas. Den som bryter mot de nya lagarna riskerar upp till 3 års fängelse. Dekretet har personligen undertecknats av den irakiske presidenten Saddam Hussein.
Sydländska scener i Sverige, då svenska landslaget i fotboll säkrade semifinalplats i fotbolls-VM i USA, 11 juli 1994.
Sveriges största fotbollsframgång sedan VM-finalen mot Brasilien 1958. Ja, i natt blev det ju klart att Sverige gått till semifinal i 1994 års VM-upplaga, men det var efter en mycket nervpirrande match. 1-1 efter full tid, 2-2 efter förlängning. Det behövdes sen straffsparkar för att skilja lagen åt. Christer Adrian från Karlstad, han satt snett till höger bakom målet på stadion när Håkan Mild stegade fram för att slå den första straffen för Sverige.
Ja, sätter man första straffen så det förde till allting, och det lär vi göra. Nej, vad säger man? Ja, vänta. Han missar. Ogerantin, är det sanslöst? Vi ska inte ord för det där, det är tröstlöst.
Ja, så är det dags för Rumänien.
Ja. Nej. Det räcker ju sant. Sätt en straff på mål, då blir det mål. Jag menar,
1-0 för Rumänien.
Ja, Håkan Mild straff, den är oförlåtlig. En straff ska vara inom ramen, det var jag så.
Ja. Rumänien leder med 1-0, det är Kenneth Anderssons tur.
Ja, det är den sista, den sitter säkert. Ja!
medan Christer Adrians mod sjönk upp och ner gjorde Hagi 2-1 till Rumänien. Thomas Brolin kvitterade och Christer Adrian kom på lösningen.
Det var hoppas på tillfället att Ravelle... Nej, jag vet inte om att jag tror på Ravelle heller för det här tillfället. Jag hoppas på att någon rumän skjuter över nu. Och nu buar vi! Ja! Nej! Nej, det ska inte lova nu.
Men Claes Ingesson gjorde säkert 3-3 och sen skulle Petresco överlista Thomas Ravelli.
Ja, det är Rumänien igen. Ja, det måste bli miss.
Ja! Ravelli! Åh, det blir kvar i matchen. Låt oss hoppas för Sveriges bästa till Ravelli på avgörande.
Och Roland Nilsson gav Sverige 4-3 och sen då Rumäniens sista ordinarie straff.
Nu är det sista straffen, Rumänien.
Allt att vinna, allt att vinna, allt att vinna. Ja, nej! Åh, kolla äckla jävla Rumänien. Va? Gud, kort jobb eller? Va?
Nu är det lika igen.
Jävla dåligt uppförande med hela Rumänien.
Nu är det lika igen.
Ja, då är det utslagning. Låt hoppas att Henke kompenserar missen som han gjorde förut.
Ja! Wow! Han kompenserar en del utav det han missade förut. En del. Men inte mycket, men en del.
Nu kan du avgöra
det. Det är avgöras nu. Nu går vi till puben efter den här. Ribba ut! Ja!
Nervöst, svettigt och känsloladdat på läktaren, liksom på plan i förstås. Det var Christer Adrian som såg matchen på plats i San Francisco tillsammans med Ekots Lasse Johansson. 7-6 slutade matchen till Sverige som alltså går vidare och möter Brasilien i semifinalen. Match som spelas natten mellan onsdag och torsdag. Den andra finalplatsen ska Italien och Bulgarien kämpa om. Men det är alltså först om några dagar. Ekot håller sig än så länge kvar vid nattens match en stund till. I Göteborg gladdes man åt det svenska lagets senaste framgång.
På Götaplatsen i Göteborg, fullständigt makalösa scener. Jag kan räkna till, ja, kanske 100-150 personer som står i fontänbassängen runt Poseidon och dansar och sjunger och ropar och gapar. Det är Heja Sverige, det är genomblöta hundratalet personer. Vattnet sprutar ifrån den grekiska havsguden och de vinkar med sina blågula flaggor i sina gula landslagströjor där de står, och de är så jublande glada. Och det här är verkligen sydländskt. Det här är en stämning som i alla fall inte jag hade väntat mig att det skulle kunna bli här. Det här påminner om den stämningen som var efter EM-finalen. Men då var det ju inte Sverige som var i ropet, utan då var det ju Danmark som precis hade vunnit. Men nu så är det Sverige som är i semifinal i fotbolls-VM, och det är alltså en makalös stämning på Götaplatsen i Göteborg.
Men i semifinal vann Brasilien över Sverige med 1-0 och Italien spelade 2-1 mot Bulgarien. Sakta men säkert går det mot det normala i Sydafrika. Här är rapporten 11 juli 1994.
Och så utrikes igen. Sydafrika har i dagarna tagit ännu ett stort steg på vägen bort från apartheid. ANC:s forna gerillasoldater har nämligen börjat förenas med sina tidigare fiender i ett nytt nationellt försvar.
Sergeant Martha Mkopena har varit soldat i 20 år, utbildad i Angola av kubaner. När hon kommer hem och på ett vidsträckt fält i Transvaal marscherar hon in i den sydafrikanska armén.
It's wonderful. Mm. I think it's time we joined forces.
You don't look upon them as the enemy.
No, no.
Det är underbart, säger hon. Det är verkligen på tiden att vi förenas. Fienden är vi inga fiender längre. Alla är fast beslutna att det här ska fungera. Martha Mkobene är en av de första gamla ANC-soldater som i dagarna börjat träningen för att bli en del av det nationella försvaret. 25 000 grillasoldater och 15 000 från de forna så kallade hemländerna som nu gått upp i Sydafrikas nya provinser ska integreras utan att den samlade styrkan på 90 000 man ökar. Det lär innebära att åtskilliga äldre vita officerare tar ut sin pension i förtid. Men det är inte självklart att alla ANC-are får plats.
So we will only say whether they are good soldiers when they've done all their training and they fill a post and then one can see what they're like in a regular army.
The standard varies very much, obviously.
It varies an awful lot.
Kvaliteten på dem varierar väldigt. En del kommer inte att klara sig, andra blir en klar tillgång, säger över till Terence Murphy som basar för lägret i Valmanstal. Han tycker det gått alldeles utmärkt att samarbeta med ANCs officerare. Visst finns det bitterhet kvar på många håll, men i grunden är vi överens, säger han. Tonen i Valmanstal är nästan misstänkt positiv. Men det är klart, fotfolket tycker det är toppen med bra mat, fina tält och månadslön, tänka sig. Nästan hälften av de som sökt sig hit har också avvisats. De fanns inte på ANCs listor. Men chansen att få ett jobb, ett arbete, det lockar. Och även söderut i Sydafrikas Pentagon i Pretoria så talar de höga officerare jag träffar om försoning och framtid. Och de framhåller tre saker som ska göra att sammanslagningen lyckas. 1. Våra förberedelser har pågått i flera år, framförallt mentalt, och processen ska få ta lång tid. 2. Vi slogs egentligen aldrig med varandra. I Sydafrika har fienden varit abstrakt, som en brigadier uttrycker det. 3. Militärer är militärer. Vi talar samma språk. Rimligtvis pågår en maktkamp som inte syns utåt. En första utnämning av ANC-are till viktiga poster har gjorts av den nya försvarsministern. Och självfallet finns hotbilderna kvar. Kommer den gamla konservativa delen av officerskåren att vara lojal? Finns det fickor av ren högerextremism som försöker sabotera?
Right, this is a beginning of a new era in South Africa.
You're optimistic?
I'm very much optimistic about the future.
Början på en ny era, säger Marcus Sekunene, som själv suttit i fängelse under apartheidåren. Högtidliga ord. Men ingen stolt kampsång vi hör när soldaterna marscherar iväg. Matar man Kobenes pluton sjunger, nu ska vi gå och äta lunch. Finn Nordgren i Valmanstal i norra Sydafrika.
Juli 1994. Det har varit val i Ukraina och Vitryssland.
Presidentvalen i Ukraina och Vitryssland igår tycks bekräfta teorin att det ryska imperiet sakta håller på att återupprättas. Redan tidigare har Ryssland träffat militära avtal med flertalet av de före detta sovjetrepublikerna. Och nu får också Ukraina och Vitryssland nya presidenter som vill knyta närmare band med Moskva.
Alexander Lukashenko fick inte bara sin egen röst i det vitryska presidentvalets andra omgång. Hela 80% av befolkningen valde Lukashenko till landets första president. De snälla kritikerna kallar honom populist, men en del går längre och jämför honom med den ryska extremisten Vladimir Zhirinovsky. Lukashenko har lovat folket att bekämpa korruptionen och hans ekonomiska program har egentligen bara två punkter. Sänkta priser och åter statlig kontroll över industrin. Men parlamentet kommer att kämpa emot. Majoriteten av ledamöterna har stött motkandidaten, premiärministern Vyacheslav Kebich. Den första kampen mellan parlamentet och president Lukashenko blir nu när han ska utse premiärminister och måste få parlamentets godkännande. Lättare kommer det då bli för honom att få igenom ett fördjupat ekonomiskt och politiskt samarbete med Ryssland, något som båda presidentkandidaterna har förespråkat. I Ukraina däremot har valkampen varit som hårdast just i frågan om hur nära banden till Ryssland ska vara. Ny president blir nu Leonid Kuchma, tidigare premiärminister, med omkring 53% av rösterna. Kuchma förespråkar ett fördjupat samarbete med Ryssland och fick starka stöd i den rysktalande östra delen av landet. Förloraren och motkandidaten Leonid Kravchuk, som fram till nu varit president, har lanserat sig som en garant för ett självständigt Ukraina och fick flest röster i den västra delen av landet. Med Leonid Kuchma som president kommer nu Ukraina att närma sig Ryssland. Men samtidigt har den hårda valkampen förvärrat splittringen inom landet mellan den ryskspråkiga östra delen och den västra delen med starka ukrainska nationalistiska strömningar.
Nordkorea 11 juli 1994.
I Nordkoreas huvudstad Pyongyang fortsätter människor att samlas för att sörja den gamle diktatorn Kim Il-sung som avled i en hjärtattack i fredags. Hans son Kim Jong-il har ännu inte officiellt efterträtt fadern men har ändå börjat uppträda som den självklare ledaren.
De här scenerna utspelas i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Här sörjer militärer sin döde ledare Kim Il-sung. Med största sannolikhet kommer Kim Il-sungs 52-årige son Kim Jong-il väljas till ny president och ordförande i kommunistpartiet. Nordkorea blir i sådana fall världens första kommunistiska arvrike. Kim Jong-il har under de senaste åren stegvis flyttats närmare makten. Den käre ledaren, som han kallats för att skilja honom från fadern, den store ledaren, blev Nordkoreas överbefälhavare för 3 år sedan. Mycket få uppgifter har kommit ut om denna mystiska figur och han har sällan setts på bild. Och endast ett offentligt uttalande är känt och det löd: länge leve den modige koreanska folkarmén. De nordkoreanska medierna kallar honom militärt geni och ekonomisk expert. Men det finns...